Mina vänner, vi står inför en höst som jag tror är avgörande för oss. Det är inte bara det att det är val i vårt land och vi vill att det ska bli rätt där. Det är ett val som ska ske i våra liv, i våra hjärtan. Vi hörde Astrid läsa här om den goda jorden. Gud kan slösa väldigt mycket nåd på oss med sitt utsäde och vad han vill göra. Men om jorden är hård och inte bearbetad och inte tar emot det som sås ut. Det är ju så med Gud. Han är en gentleman. Han tvingar sig inte på oss. Så kan det bli så att det inte blir frukt i alla fall. Det här vill inte Herren. Jag upplevde förra året som väldigt, väldigt tungt i många avseenden. Jag tyckte inte att vi kom någonstans. Ni kanske upplevde det, men jag tyckte att vi stod och stampade på samma fläck. Och så kommer sommaren här och man drar sig undan, man funderar. Och så kommer man tillbaka och till det yttre har inte mycket hänt. Jo, i och för sig, jag har bytt mitt andra halva jobb. Men i övrigt har inget till det yttre inträffat som motiverar att jag ska känna som jag gör. För jag känner ändå någon slags tillförsikt som jag inte kan förklara. Jag tror inte att Gud villkorslöst kommer att välsigna oss med en stor väckelse i Kiladalen som förändrar allting utan att det påverkar oss så att vi kan sitta här och bara ta emot. Det kommer att förändra oss också i sådana fall. Men någon form av tillförsikt och lugn. Och jag känner på ett annat sätt än jag gjorde i våras att Gud är med och bär oss. Och de 12 månader vi har framför oss blir i någon mening avgörande. Ja, hur då menar du? Jag vet inte. Det är bara en förnimmelse jag har. Som man kan ha när man står inför någonting. Att nu eller aldrig. Och det kan man uppleva flera gånger. Jag tror att Gud kan ge oss ett fönster av nåd för en viss tid. Så gjorde han med Israels folk. Så har han gjort med församling i alla tider. Då han på ett särskilt sätt erbjuder. Nu vill jag göra någonting. Och om församlingen eller folket gensvarar. Då händer det grejer. Då vänds saker och ting ut och in och upp och ner. Församlingen växer. Det blir dop. Människor blir döpta i helig ande för att uppleva fantastiska ting. Sen kan det där fönstret gå förbi oss, men det kan komma nya sådana. Men varje sånt här fönster är oerhört viktigt. Jag tror vi hade ett sådant fönster under 2016 och början av 2017. Jag tror vi har ett sådant fönster nu. Jag tror att vi har ett sådant fönster nu. Så det Astrid läste tror jag var en hälsning ifrån Herren. Vi ska pröva allt ni hör här uppifrån. Men jag tror det var en hälsning till oss. Vi har lite upptakt idag. Och jag vill börja med att läsa ifrån Johannesevangeliet kapitel 3. Och vi ska läsa några verser där. Det blir en lite omständig inledning här, men jag börjar med texten för jag kommer landa i den sen. Jag vill förklara varför det blir omständigt. Bön är att Gud ska röra vid våra hjärtan idag. Och jag vill läsa från Johannes 3, vers 14-21. Vi läser i Jesu namn, välkända men ack så viktiga versar. Liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Det var en som gör det onda, hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Låt oss bedja. Himmelske Fader, tack för ditt ord den här eftermiddagen. Tack för Betelförsamlingen i Jönåker och tack för ditt verk på den här platsen. Herre, tack för vad du har givit oss redan av ditt ord, av sång, av hälsningar den här mötet. Jesus, jag vill bedja dig att du ska vara närvarande och göra under i våra hjärtan medan vi hör ditt ord. Herre, låt allt jag säger falla till marken, men låt det som din ande talar in i våra hjärtan idag ta tag i oss, Herre. Och låt det ordet falla ner i den goda jorden och växa upp och ge frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt. Herre, du förmår att ge vårt land en ny start på många olika sätt. Och du vill börja med våra hjärtan. Och jag ber, Herre, att den hösten som vi har framför oss ska präglas av det nya som du vill göra mitt ibland oss, Jesus Kristus. Kom över oss, förbarma dig över oss. Herre, bryt bojor och band och låt det som hindrar din församling att uppleva en andlig väckelse, låt detta få raseras. Tack att inga murar och inga berg och inga svårigheter kan stå dig emot när du sätter din armé i rörelse. Jesus, jag ber om det. Tack att du har all makt i himlen och på jorden. Och alla knän ska böjas inför dig en dag. Prisat vare ditt namn. Börja med oss idag. Låt våra knän böjas i lovsång och tillbedjan inför ditt ansikte. Du som har dött på ett kors för vår synd och som sitter på Faderns högra sida och ber för oss. Verka i våra liv idag. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Ni vet att det finns en tidning som heter Världen idag. För inte så länge sedan så fastnade jag i en artikel där som var ganska gammal men som började så här. Jag ska läsa ifrån den artikeln. Då börjar den så här. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Ni känner igen det här, ni som är bibelläsare. Artikeln fortsätter så här. Ovanstående bibelvers i Romarbrevet 12:2 är enligt YouVersion den populäraste bland världens bibelläsare under förra året. Man har mätt popularitet genom att väga samman antal delningar, markeringar och bokmärken för ett bibelställe. Slutcitat. Det finns på de här moderna telefonerna en bibelapp som heter YouVersion. Och då har man tydligen samlat statistik när det gäller vilka bibelverser som människor har markerat, läst och delat mest under, och det här var från 2014. Och så fortsätter artikeln. Även på andra plats kommer en vers som handlar om tankarna, Filipperbrevet 4:8. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Och sen fortsätter de och berättar om fler såna här, och det här finns på nätet att läsa för den som är intresserad av det. Det som gjorde mig lite förundrad när jag satt och funderade över värdet av en sån här undersökning, det var att i den här 10 topplistan, 10 stycken, och man kan fundera på varför människan är så intresserad av 10 topp. Varför har vi, ja det är för att vi har 10 fingrar naturligtvis. Va? Vårt talsystem bygger på siffran 10 om man är matematiskt intresserad. Det beror förmodligen på att vi har 10 fingrar, det är lätt för att komma ihåg. Och därför gillar vi de här 10 i topp då. Det är 10 stycken som vi är intresserade av. Och de som kommer därefter 11 och 12 är inte lika intressant. Men det som gjorde mig beklämd när jag tittade på den här listan. De 10 mest populära bibelverserna under 2014. Inte en enda av dem nämner det allra viktigaste. Jesu död, uppståndelse, Golgata, omvändelse från synd och det eviga livet. Det nämns i förbifarten på en del ställen. Men det man har delat och intresserat sig för är alltså inte det centrala. Nu är allt det här som vi läste och som står i den där listan, det är Guds ord. Men det jag fick så klart för mig, det är faktiskt det här. Det finns Guds ord som är viktigt, allt är viktigt. Men det finns sånt som är viktigare. Alltså, allt som står här mellan de här pärmarna är Guds ord, inspirerat av Gud och så vidare. Men det finns vissa saker i det här som är mer viktigt än andra saker. Några exempel. Jesus säger själv ibland när han undervisar, och han säger i Johannes 3 innan det precis läste, amen, amen säger jag er, och sen säger han något till Nikodemus, man måste bli född på nytt. Jesus gjorde ofta så när han undervisade, när han kom till huvudpoängen, det som var det centrala som ingen fick missa, då sa han amen, amen, det betyder sannoliken, sannoliken säger jag dig. Nu kommer något som är verkligen viktigt. Eftersom Jesus var jude så upprepar han sig också. Han hade upprepningens nådegåva. Han säger amen, amen. Och det betyder ungefär, nu är det jätteviktigt det jag säger. Han säger också på ett annat ställe när han undervisar i Matteus evangeliet. Ni har hört att det blev sagt till förfäderna. Och då pekar han tillbaka på lagen, Mose, profeternas salmerna. Men jag säger er. På det sättet visar Jesus att det finns olika delar av Guds ord som väger olika tyngd. Allt är inspirerat av Gud, men vissa saker är viktigare än det andra. Så min inledning, poängen här, det är den här. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran och rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Andra Timoteusbrevet 3, 16-17. Allt Guds ord är Guds ord och till nytta för oss. Okej? Okay? Och salig eller lycklig är den som inte följer med ogudaktigas råd, inte vandrar på syndares väg eller sitter bland hädare. Han gläder sig istället över Herrens lag och reciterar den dag och natt. Han är som ett träd som växer i flodstranden, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv aldrig vissnar. Han lyckas med allt han gör. Psalm 1, vers 1-3. Alltså sann lycka, sann kristendom bygger på det att vi begrundar Herrens ord dag och natt. Det är sant. Allt det här som finns. Men det finns sånt som är viktigare och mer centralt än annat. Liksom om du har en nektarin eller en aprikos eller något sånt. Fruktköttet är underbart att njuta av. Men det tar slut. Det är bara när du kommer till kärnan som du har möjlighet att plantera den. Och det kan bli nya frukter som sprider sig. Och det är likadant med det här. När du och jag bara sysslar med det här goda runt omkring. Och jag fick den känslan att titta på den här 10 topplistan. Det handlar väldigt mycket om hur vi ska klara vårt liv här och nu. Hur vi ska coacha oss själva. Tänka rätt. Göra sig, göra så. Det där är bra. Men det är inte det centrala. Det centrala är det här. Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 15:3. Jag meddelade er det allra viktigaste. Till och med han säger så. Vad jag hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Han uppstod på tredje dagen. Och att han visade sig. Det här var det centrala som han ständigt kom tillbaka till. Och som vi behöver komma tillbaka till också. Det är inte så att det här nådens fönster, som jag tror Gud låter passera över oss, bygger på att vi tar till oss en ny lära eller en ny uppenbarelse eller går utöver det vi har lärt oss. Nej, det handlar om att återvända till det vi en gång har tagit emot. Ta det till oss igen. Tro på det än en gång och sätta vår tillit till det. Så hela Bibeln ska vi läsa, lära oss och memorera. För det är det som anden använder sen när han kommer över oss och plockar fram det. Men framför allt ska vi memorera det som är det allra viktigaste. Johannes 3:16 tillhör en sådan grupp bibelställen. Och jag var så förundrad när jag läste det här. Tänk att det inte finns någon som tycker att det är lika viktigt som allt det andra. Att vi som är bibelläsare, det är underbart att människor läser Bibeln. Men hur kan man gå in i texterna och missa det allra mest väsentliga? Nu vet jag inte vilken plats Johannes 3:16 låg på. Men det gjorde mig förundrad i detta. Vad ska vi göra åt det här nu då? Jag vill försöka mig på att identifiera en annan lista. De 10 viktigaste, inte de mest populära. De 10 viktigaste bibelsammanhangen. Om Gud vill, Och ge nåd till det vill jag predika över det under den här hösten. Du har rätt, vi går in i en serie. De 10 viktigaste bibelsammanhangen. Jag säger inte bibelvers, för en vers kan vara för tunt. Man behöver ibland ha lite grann runt omkring, som vi läste här i Johannes 3:16. Vi ska behålla allt det här, och vi kommer, om församlingen beslutar så, att ha den här bibelskolan från nästa söndag, vilket jag också ser fram emot, för då ska vi prata om allt det andra också. Men här på söndagarna vill jag lyfta fram det som är det allra viktigaste, för det är det du och jag behöver. Det allra viktigaste. Om Gud ger nåd och vi får leva så länge att vi kommer till den 10:e predikande serien, då kanske du kommer tycka att ja, men det saknas det här, så absolut. Jag säger inte att den här listan kommer att bli den riktiga listan. Vi ska göra ett försök tillsammans och hitta det allra viktigaste. Varför då? Jo, därför att det är det allra viktigaste som du och jag ska börja att memorera och få in i oss. Vi kan komma i en situation, mina vänner, då den här boken blir förbjuden. Var ska du då ha Guds ord någonstans? Om det inte finns i ditt hjärta redan. När människor börjar riva ut här och säga att nej, men det här måste vi ta bort. Och den här bibelöversättningen kan vi inte acceptera, för den är inte nog feministisk eller vad det nu kan vara för någonting. Den typen av argumentation finns redan. Till slut blir det varningstexter på det här. Och det står varning innehåller stötande texter, och till slut kommer man att förbjuda den kanske. Vad ska du då göra när du inte har en bok kvar? Och du kan ha en kvar i hemlighet. Men när polisen kommer hem till dig och hämtar alla biblar, vad ska du då göra? Du behöver ha det i ditt hjärta redan. Få in det, för det var så det här började. Jesus och de andra lärde ut muntligt och sen skrevs det ner. Hur kunde de komma ihåg allt han hade sagt? Jo, de var fenomenala på att komma ihåg. Judarna på den här tiden lärde sig stora delar av Gamla testamentet utan till, ordagrant, ord för ord. Och detta säkerställde att ingen gick in och ändrade på det här i efterhand. Om någon då kom och citerade fel, då sa man, så står det inte. Församlingen hade koll, va? Vi behöver få in det här, därför att det är det som anden sen gör levande. Och jag vill säga till dig också, när anden kommer, då kommer han aldrig säga till dig, Lennart eller Niklas, nu har jag en ny uppenbarelse till det här. Det finns en ny lärare du ska ta till dig. Någonting som Paulus och Jesus inte kände till. Det är någon extra ordinärt över det. Det är det här. Så säger aldrig anden. Anden kommer och säger så här. Har du inte läst vad Jesus säger? Kommer du inte ihåg? Han ska påminna er om allt som jag har sagt er, säger Jesus när han undervisar om anden. Därför är det här så väsentligt. Och att det får falla ner i den goda jorden och gro och bära frukt. För frukten kommer. Sitt inte här och fundera över hur du ska åstadkomma den själv. Det kommer du inte göra. Men när frukten, ordet kommer ner, förlåt mig, ordet, säden kommer ner i ditt hjärta och hjärtat är bearbetat. Det är inte hårda jordkokor som stöter ifrån sig, utan det är öppet. Det är plöjt. Det är vattnat. Det är mjukt. Då när det kommer ner, då tar det skruv. Och då kommer frukten. Men det är genom det här som det kan ske. Det kan inte ske på något annat sätt. Mycket, mycket viktigt. Vad betyder då det allra viktigaste bibelstället nummer 1, om det nu är det, Johannes 3:16, som vi behöver ta till oss framför allt annat? Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Om man bara vet vad orden betyder här, så finns egentligen allting du behöver veta sammanfattat, koncentrerat i de här verserna. Det talas om att Gud älskar världen, eller hur? Framförallt människorna. Men också resten av skapelsen. Underförstått här att den Gud som du talar om här har skapat allting. Det är inte så som vi ibland föreställer oss, att världen blev till av sig själv. Och så dök Gud upp i något hörn av universum. Och så var han ute på upptäcktsfärd och så upptäckte han, oj, här finns en rund boll som kallas tellus. Med en massa människor som går runt. De var intressanta. Och så började han intressera sig för dem. Och så blev han Han blir fäst vid dem. Och så älskar han dem. Och så inser han, ja men de har ju ställt till det för det. Jag måste göra någonting. Så är det naturligtvis inte. Gud älskar världen därför att han är den som ligger bakom dess existens. Den är ett utflöde av hans vishet och hans kärlek. Det är därför vi finns. Och Gud älskar världen. Men världen i allmänhet och människorna i synnerhet står inför något som Jesus säger här kallas gå förlorad. Gud älskar världen. Men världen, och det syftar på människorna, riskerar att gå förlorad. Vad är då det för någonting? Det grekiska ordet är apolomi. Det betyder att något förstörs eller förgås. Vad är det som hotar att förstöra den här världen? Vad är det som hotar att göra att den går förlorad? Är det vi människor? Ytligt sett skulle man kunna tro det. När synden kommer in, säger Bibeln, då är människan destruktiv. Hon bryter ner allting omkring sig. Och ska man lyssna på politikerna så är vårt stora problem nu klimatet, fattigdom i världen, kanske krig någonstans. Det där är alltid ett bekymmer. Men det är inte den typen av hot som Bibeln talar om här. Och du och jag kan vara alldeles säkra på, världen kommer inte att förgå förrän allt har skett. Det har Jesus lovat. Himmel och jord ska förgå, mina ord ska inte förgå, men förr ska världen förgå förrän allt har skett som jag har sagt, säger Jesus när han undervisar om sista tiden. Så det är inte det som Gud behöver rädda oss ifrån i första hand. Att vi har ställt till det för oss med klimatet och sånt. Ingenting sådant. Är det då djävulen som hotar att förstöra världen och Gud måste göra någonting åt det? Det skulle man kunna tro. Det är sant att han kan göra mycket för att bryta ner. Men det är bara en variant på det jag precis sa. Därför att det är faktiskt så här, mina vänner. Han har inte mer utrymme än vi ger honom genom att lyssna på hans förslag. Det är Gud som är allsmäktig och suverän. Inte den fiende som vi kämpar mot. Han kan bara försöka locka oss att lämna den rätta och sanna vägen. Vem är det då som kan orsaka att människor förgås? Om det inte är människorna i första hand och inte fienden. Vem är kvar? Gud. Och nu blir det lite jobbigt för oss, va? Jag kommer tillbaka till det. Risken att förgås ska förstås i det här sammanhanget som en konsekvens av den dom som Jesus talar om i 18:e versen. Den som tror på honom, sonen, blir inte dömd, men den som tror är redan dömd eftersom han inte tror på den enfödde sonens namn. Jesus talar här om mörker som människor lever i. Och det är en bild för synden som du och jag har valt framför Gud. Men det är också en bild på att vi har avstått från rätt kunskap om Gud. För när Johannes undervisar i första kapitlet i första Johannes brev, då säger han så här: Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och den som vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu blod renar oss från våra synder. Så det är en skillnad på att leva i mörkret och ljuset. Men när vi föredrar i mörkret och älskar det, då säger Gud som i Romarbrevet 1, okej, då får ni mer mörker. Och när Jesus talar om att han ska komma tillbaka, då säger han så här att man ska kasta ut en oduglig tjänare i mörkret utanför. Alltså att gå förlorad. Det handlar om att hamna i mörkret där Gud inte finns. För Gud är ljus. Det handlar om att hamna utanför möjligheten till gemenskap med Gud. Vi brukar tala om förbannelse. Det rätta bibliska ordet för förbannelse, vad det betyder, är att vara avstängd från gemenskap med Gud. Okej. Så det är det som är risken att förgås, att hamna där ute i mörkret. Vem orsakar det? Jo, det är Gud som dömer synden i våra liv. Och Gud måste göra detta, för han är rättfärdig. Jag kommer tillbaka till det alldeles strax. Men det här ville inte Gud, va? Han älskade världen. Okej. Människorna är på väg att förgås på grund av att de förbryter sig mot hans vilja. Vad ska han göra? Han sänder sin enfödde son för att rädda människan. Då står det: Jesu uppdrag var inte att döma världen utan att rädda världen. När Jesus träder in i världen är det alltså för att på Guds uppdrag Rädda mänskligheten från sig själva, från djävulens frestade snaror, men också från Gud själv. Mänskligheten har varken makt eller möjlighet att döma sig själva. Djävulen kan inte förgöra världen eftersom han inte är alls mäktig på något sätt. Han är fördömd och orättfärdig själv. Den enda som kan förgöra den värld som Gud har skapat är Gud själv. För han är hela världens domare. Han är god, barmhärtig och kärleksfull och vill därför frikänna. Men han är också helig, rättfärdig och god och måste därför döma synden och syndaren som gör synden. Den enfödde sonens uppdrag är alltså, lyssna nu, att på faderns uppdrag utifrån faderns stora kärlek rädda människan från faderns vrede. Så hänger det ihop. Det finns en bild som är bra. Paul Wash, det finns en predikant. Han tog den här bilden en gång. Han säger, evangeliet, det här att Gud både älskar och dömer synden samtidigt. Ska man förstå på det här sättet? Gud håller med sin ena hand tillbaka sin vrede över synden och låter inte den bryta fram fullständigt. Han håller tillbaka den. Samtidigt kallar han på dig och mig och säger, kom till Jesus. Jag har ställt fram en utväg för er. Ni valde bort mig, men jag älskar er fortfarande. Kom nu, jag har ställt fram sonen som en utväg för er. Tveka inte, ta tag i honom, kom till korset. Jag håller tillbaka min vrede här. Jag måste ta itu med synden förr eller senare, men det finns tid. Fly från vreden. Och det sa Jesus också. Så gör Gud. Det är innebörden i den här versen. Men det kommer en dag då Gud släpper båda händerna. Tiden är slut att komma in och vreden bryter fram. Detta är vad evangeliet säger. Och vi har svårt att ta det till oss. Vi hajar till när vi hör sånt. För vi tror inte att någon kan vara fullkomlig kärlek och samtidigt vred över det som är orättfärdigt. Men sådan är Gud. Sådan är Gud. Kärleken som driver Gud att rädda mänskligheten. De är redan dömda, står det här. Den kärleken är riktad till oss allihopa. Men frälsningen som ska ske, sker på individnivå. Det är en och en som omvänder sig och kommer till tro som blir räddade. Hur räddar Jesus mänskligheten? Jo, nu kopplar Jesus det här till Israels historia. Han säger, liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. Nu sa jag att vi skulle identifiera de 10 viktigaste verserna. Här har vi hamnat i någonting som refererar tillbaka till en historia som ni kanske inte känner till. Och det gör ju att hela idén med att ha en sån här 10 topplista kanske inte är så bra. Men vi ska försöka i alla fall. För det står så här. Det som Jesus syftar på är det här. Det står i 4 Mosebok 21 så här. De bröt upp från berget Hor, Israels folk, och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt. Och folket talade mot Gud och mot Mose och sa, varför har ni fört oss upp i Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket och de bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa, vi har syndat genom att vi talar mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose, gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick liv igen. Jesus menar att det som händer när han träder in i världen är samma sak som det här. Det som händer i öknen är en bild för att Gud långt senare, 1500 år ungefär efter att Mose spikade upp den här kopparormen som skulle rädda folk, så skulle någon annan bli upphängd på en påle. Och den som ser upp till honom som hänger där på pålen, den ska få liv. Trots att den är biten av ormar och har ormgift i sin kropp. Det är vad evangeliet går ut på. Det allra viktigaste. Någon har blivit upphängd istället för dig och mig. Hur går det här till? Genom tro. Vad läste vi? För att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Och för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Eller hur? Paulus säger i Romanbrevet på ett annat ställe. Alla har syndat, saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att förtjäna det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så vill han visa sin rättfärdighet eftersom han lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig, att han tar itu med synden, men också att han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Alltså, tron är att lyfta blicken och sätta den på Jesus, som vi sjöng här. Fäst dina ögon på Jesus. Det är ju där som undret sker. Vi tänker väldigt ofta så här att tror att Jesus finns. Det är det inte alls. Ja, naturligtvis måste vi tro att han finns. Men det är inte den frälsande tron. Den frälsande tron är att vi ser upp på korset och inser, om jag inte gör det här, då dör jag. I mig själv har jag ingen möjlighet att bli frälst. Jag har följt med ormgift i mina ådror. Enda sättet att leva är att se upp till honom som hänger där. Detta är innebörden i Johannes 3:16. Som är lilla Bibeln och kanske det allra viktigaste i hela Nya Testamentet. Det här säger inte Jesus i ett vakuum. Han sitter här och pratar med en nattlig besökare som heter Nikodemus. Nikodemus var farisé. Han satt i judarnas stora råd. Han var någon form av lärare och han var fascinerad av Jesus. Nikodemus hade förstått att Jesus hade med Gud att göra. Men Nikodemus var inte frälst. Det ser vi här. Han förstår inte frälsningens väg. Kanske händer någonting här. Därför att vi ser sen att Nikodemus sen försvarar Jesus inför stora rådet och dessutom är med och begraver honom tillsammans med en annan man som heter Josef från Arimatea. Och jag vill landa i det här, att det är så fascinerande att Johannes 3:16 finns nedskrivet. Handlar om ett nattligt samtal mellan Jesus och en enda person. Knappt någon annan i världshistorien än Nikodemus får sitta där med Jesus mitt i natten. Kanske var något ögonvittne bara. Förmodligen Johannes som skrev ner det här. Och så får Nikodemus höra andliga sanningar som borde ropas ut på taken. Jesus borde gå upp i templet och säga: hör Herrens ord, man måste bli född på nytt. Så älskade Gud världen. Det gör han inte. Han säger detta i ensamhet med en enda person. Detta säger mig en sak. Vi behöver var och en ha ett personligt möte med Jesus Kristus. Jesus är intresserad av dig. Och till dig vill han säga: min vän, du måste bli född på nytt. Du måste få uppleva det jag kan göra. Därför att så älskade Gud världen. Att han utgav sin infödde son. För att var och en som tror inte ska förgås utan ha evigt liv. Det gäller individer det här. Och det är det här som ska föras vidare till människor utanför. Sen har det här förts ut. Men kanske inte på det sätt som Jesus och lärjungarna, eller som lärjungarna tänkte sig att Jesus skulle göra det. När Gudasonen spikas fast där på Golgata, upphöjs mellan himmel och jord. När det blir en stor jordbävning, när det blir mörkt, när människor står där runt omkring och förlåten brister i templet, så säger Paulus om detta: honom Jesus har Gud ställt fram som en nådastol att ta emot genom tron. Där på Golgata proklamerades det här så att alla kunde se det. Det har skrivits ner. Människor har skrivit sånger om det. Människor har kommit till tro på det. Och människor har gett sitt liv för det. Det har varit så viktigt för människor under historien vad som hände. Att när de skulle föras ut för att korsfästas som sin herre, så ville de inte korsfästas på samma sätt. Traditionen säger att Petrus ville bli korsfäst upp och ner. Därför att han ville inte lida döden på samma sätt som sin herre och frälsare. Han ville inte jämföras med vad han hade gjort. Det var det här som man dog för. Det finns en som har blivit upphöjd. Det finns en som har burit faderns vrede. Det finns en som har gjort att Gud kan hålla tillbaka domen över synden, som är rättfärdig och rättvis. Och som har gjort att kom till mig, säger Gud. Nu har jag en väg här. Det finns en väg in i himlen. Kom in på den. Den smala vägen. Gå igenom porten nu. Jag håller tillbaka. Det är vattenmassor där bakom. När de bryter fram så finns det ingen räddning. Men jag håller tillbaka fortfarande. Kom till min son. Ta tag i honom nu. Håll fast vid honom vad som än händer. Låt ingen ta det ifrån dig. Detta är det allra viktigaste. Om det inte vore för det här så skulle det inte finnas någon församling här i Jönåker. Ingenstans. Kristendomen vore bara ett tomt skal. Detta är den allra innersta kärnan. Hur Jesus har tömt den där bägaren i Getsemane. Han ville inte det. Men han sa, låt den gå förbi mig. Men inte som jag vill. Utan som du vill. Vad fanns i bägaren? Det var inte det att han var rädd för det fysiska lidandet. Han ville inte bli förskjuten av sin far i himlen. Men just för att han var tvungen att utropa, min Gud, varför har du övergivit mig? Så behöver du inte göra det. Du kan göra som Thomas istället. Min Herre och min Gud. Min synd är förlåten. Det finns en som har burit den på korset och som har brutits ner för min skull. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror, var och en, allihopa här inne, var och en som tror, inte ska förgås utan ha evigt liv. Det är därför Jesus säger, eller Johannes döparen faktiskt, som säger, undfly den kommande vreden. För den kommer. Den gör det. Men Gud är kärleksfull och han har gjort allting för att förbereda vägen för dig att bli frälst. Amen. Jesus, jag ber om en ny tid i mitt eget liv. Och jag ber om en ny tid i församlingens liv. Herre, låt det allra viktigaste som du har gett oss, evangeliet om frälsningen, få gripa tag i oss. Att inte denna frälsning får gå förbi oss, Herre. Och att inte vi är så upptagna med allt det andra som tillhör ditt rike, att vi missar huvudpoängen. Men Fader, gör ditt ord levande. Förlåt mig, Herre, om jag har framställt ditt evangelium på ett sätt som inte är värdigt. Jesus, du vet hur jag är, du känner mig och du känner mina vänner som är här. Men jag vill be dig, gör ett nytt verk i våra liv. Låt inte nådens fönster passera ännu en gång utan att du får räcka ut din hand och gripa tag i oss. Tack för Betelförsamlingen Jönåker. Tack för en ny tid i allas våra liv och allas våra hjärtan. Herre, fräls, hjälp och led. Amen. Amen. Vi sjunger någon sång tillsammans eller får höra en solosång. Medan vi förbereder oss för brödsbrytelsen. Varsågod.